en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd, det är, vad är det, den 9 januari. FA-cupen har spelat den tredje omgången.
Klassiska tredje omgången.
Vi har en mitt i veckan omgång att se tillbaks på. Men jag tänkte också att vi skulle stämma av lite så här. För även om vi inte är riktigt halvvägs än, en och en halv omgång kvar ungefär. Det är några som har spelat 17 matcher. De flesta har väl spelat 18 matcher vid det här laget. Så har vi en omgång kvar då innan vi är helt halvvägs. Men jag tänkte ändå att vi skulle stämma av lite grann. Vi har delat upp det i tre stycken delar. Bottenstrid, den där gråa mitten och sen toppstriden då på slutet. Frida, vi börjar allra längst ner tycker jag. Southampton i botten av tabellen. Det har inte varit någon kul säsong och det har också varit en säsong där vi hade rätt låga förväntningar. Men frågan är ifall de ändå inte har underpresterat lite utifrån. Även utifrån de förväntningarna.
Jo, absolut. Jag tycker ju framförallt att det är väldigt tydligt nu att Nathan Jones, han är uppenbarligen inte redo för ett Premier League-jobb. Jag tycker att han underpresterar med den truppen de har som visserligen inte innehåller så mycket rutin. Men samtidigt så finns det ju väldigt mycket talang och det såg vi också. Eller vi har sett det under vissa delar av säsongen att Bella Coccia, Lavia, nu Orsic också, det är ändå spelare där man tänker att de har en ljus framtid, men tycker att Jones, alltså hans defensiva struktur är katastrofal rent ut sagt, och det är väldigt uppenbart att spelarna inte har köpt hans sätt att spela fotboll på, så att jag skulle bli väldigt förvånad om han lyckas vända den här trenden, negativa trenden. Jag tror till och med det kan bli så att Southampton kommer att göra sig av med honom eller inom en snar framtid, och det är ju det sista Southampton behöver eftersom att det ser ut att bli ganska tuff konkurrens där nere i botten ändå. Man är ju inte helt klar över vilka som kommer att åka ut.
Men det är ju på något sätt en typ av spelare tränare du anställer inför en säsong som en klubb som Southampton. Det är inte en tränare du anställer i ett krisläge. Och nu vann de i och för sig mot Crystal Palace här i kuppen, och det känns väl lite som att den segern hade man väl nästan velat se att de tog i ligan istället, sett i situationen de sitter i just nu, istället för att få ännu en runda FA-kupp att hantera. Men
jag tror inte att han är speciellt bra.
Du tror att det är där det ligger
rakt av? Han har gjort det bra i Luton, men sen så gick han en runda till Stoke var det väl, misslyckades där, gick tillbaka till Luton. Som sagt, han har gjort ett fint arbete där, men jag tror helt enkelt att Nathan Jones inte är en så pass bra tränare som det har getts sken om.
Nej. Nej, det är en helt annan sak när man ställs mot de här lagen som man gör i Premier League. Det ställs liksom andra krav på förberedelser än vad det gör när man tränar ett lag som Luton. Det är bara så, och har man inte det så kommer man bli synad. Men det finns andra lag där nere i botten som har liknande problem, kan vi verkligen säga. Ett lag som inte borde ligga där nere, men som definitivt gör det, är Everton. Vi får se hur länge Frank Lampard, många frågetecken om huruvida han är byxad för ett Premier League-jobb efter den här sessionen med Everton. De ligger just nu då på nedflyttningsplats på 18 plats, 15 poäng och en extremt negativ trend. En poäng bara på de senaste, vad är det, 6 omgångarna.
Ja, och särskilt nu när man liksom tittar på Wolves och ser vad Lopetegui har gjort med dem. Inte minst här i mötet med Liverpool. Alltså Wolves är ju helt plötsligt mycket mer välorganiserade än vad man var under Lars. Just i det här 4-4-2-systemet. Jag tycker att Lopetegui har hittat ett bra partnerskap där i Nunes och Neves. som fungerar väldigt bra. Man får ut maximalt av Nunes kvaliteter, så att jag kan inte riktigt se att Wolves åker ur den här säsongen, vilket gör då att ja, Everton ligger ju riset på det just av den anledningen att de är så himla ojämna. De har ingen direkt bänk, ingenting att slänga in, så att det blir väl intressant att se vad de gör här under januarifönstret, om de får in Anthony Elanga eller någon annan spelare, för att någonting måste på något sätt hända. Det måste komma in någon sorts injektion. Jag såg här att Dele Alli eventuellt skulle tvingas åka tillbaka till Everton, eftersom att hans turkiska klubb inte är speciellt nöjda med honom, men Everton vill inte ha honom. Men fråga det om...
Dele. Helt sanslöst alltså. Hur hans karriär neråt det kan gå.
Ja, precis. Jag tycker faktiskt synd om Dele, men det är en helt annan diskussion. Mm. Men oavsett så, ja, Everton är i en väldigt prekär situation, och jag tror att någonting radikalt måste hända på något sätt för att de ska lyckas hänga kvar, huruvida det är att Frank Lampard försvinner eller att man plockar in en ny spelare. Viljan finns ju där någonstans. Det har vi sett i många matcher, att de har rätt inställning då och då, men det är inte en tillräckligt jämn inställning.
För det krysset man har från den här senaste månaden, det är ju mot Manchester City borta. Det är liksom så här typiskt Everton också på något sätt. Man går på de här förlusterna liksom med sista sparken som man gjorde mot Wolves till exempel. Man får stryket av ett helt bedrövligt Leicester i en ganska underhållande match, men det blir ändå 2-0 till Leicester. Men så åker man till Manchester City och är riktigt bra, stabila, och visst att Manchester City totalt dominerade matchen, men det var ju inte så att det var ett helt orimligt resultat, 1-1. Och det... Men det duger ju
nej,
inte.
De är ju så ojämna.
Ja, men det är ju det.
Sen, det är problemet.
Sen åker de och möter Brighton hemma, och så är det den matchen där... Jag kan känna deras absolut sämsta insats hela säsongen. Så att de släpper in det där fjärde målet på är ju... Ja, det är makalöst uselt. Och det finns inga tendenser på att de vill hålla sig kvar på något sätt. Jag håller med om att Everton är en av de klubbar som absolut mest måste agera i vinterfönstret. Sen är frågan, vad kan de handla på för hylla? Vilken typ av spelare skulle vara intresserade av att gå till Everton? Om man hoppar tillbaka till en bottenkollega där, att liksom Southamptons värvning av Mislav Orsic till exempel nu tycker jag är jättespännande, och precis den typ av spelare de behöver få in lite rutin och så vidare. Får väl se hur han funkar i Premier League, ska väl också sägas. Men i Evertons fall, jag vet inte riktigt vad de ska lyckas hitta som ska göra dem så pass mycket bättre att det här, för att göra det här till någon form av bra vår. Och ja, vi har varit kritiska mot Frank Lampard förut, och nu när de sitter i det läget de gör och resultaten ser ut som de gör, så det är så svårt att veta vad de ska göra för att rädda det här.
De kan åka ur i år.
Ja. Jag tror de åker ur i år.
Och det vore ju sensationellt. Alltså sett till Everton och dess historia.
Såklart.
Det vore ju en fullständig
skandalöst. Det är ju helt unheard of. Det är alltså 72 år sedan som de spelade utanför den högsta ligan senast. Alltså 1951 åkte de ut. Förra gången.
Och det här är en klubb som har spenderat väldigt mycket pengar.
De har spenderat jättemycket pengar. Jag tror att de ligger kanske typ topp 7 i världen. Mest spenderade pengar de senaste 4 åren. I nettospend alltså. Det är ju också klubben som har flest säsonger i den engelska högsta ligan. Av alla.
Mm.
Så att det är liksom inte vilken klubb som helst där. Det är helt bedrövligt det som händer där just nu. Och jag tror inte Frank Lampard är rätt gubbe. Jag trodde det inte när han kom dit, och jag tror det verkligen inte nu. Sen tror jag inte att Duncan Ferguson är rätt gubbe att vara interim heller. Han har ju sagt att han är redo att kliva in igen om det skulle behövas. Men,
han är ju den enda som har lyckats hänga kvar i de här senaste åren när det har sett så... Ja, när det har sett ut som det har gjort.
Ingen att han ändå som, har ingen som vågar sparka honom.
Nej, precis. Exakt. Det är väl så.
Det måste ju verkligen hända någonting. Någonting väldigt radikalt där. Sen är det ju i övrigt de mer, ja, West Ham har vi ju för sig också där. Bournemouth hade vi förväntat oss skulle ligga långt ner. Nottingham Forest visste man inte alls vart man skulle ha. Men West Ham ligger alltså på samma poäng som Everton med 18 spelade matcher. De ligger på 15 poäng. West Ham har ju varit nere och vänt i Championship för inte så länge sedan då. Vad är det, 10 år sedan? Ungefär, men ja, det är samma sak där. Man tittar på det laget som de har. Kanske är det dags för David Moyes att flytta hem till Everton igen. Vi placerade honom i Leicester här nu förra veckan, men en återkomst till Everton. Jag menar, det finns ju inget ställe som hade tagit emot honom med så öppna armar.
Nu tror jag väl möjligtvis att den här segern mot Brentford kan möjligtvis, ja, men ge lite självförtroende, stärka deras självförtroende i alla fall, ovanpå den här insatsen då mot Leeds, där man ändå får med sig en poäng. Och Moyes, han gjorde ju bara 4 ändringar, om jag inte helt snett på det, just i FA-cupen kontra ligan då, och det indikerar ju också att det här är ett lag som desperat måste hitta formen. Och nu fick de ju den där liksom, det där kanonmålet, Benrahma, som, ja, det är ju lite släkten i värst där eftersom att han en gång representerade Brentford, men det är självfallet att Moyes har inte fått ut alls lika mycket av sin trupp som han fick förra säsongen, trots att de faktiskt har förstärkts. Och det är ju en, eller ja, det signalerar i alla fall att det är möjligt att han går mot sitt slut på något sätt i West Ham. Men ja, jag tror ju att de klarar sig kvar i alla fall. Sen huruvida Moyes blir kvar säsongen ut, ja, det hänger väl lite på vad som sker nu den här kommande månaden. Men just nu pekar ju i alla fall, ja, formkurvan pekar ju desto mer uppåt nu jämfört med för några veckor sedan i alla fall.
Det där är ganska intressant, just den ände med Moyes som inte roterar jättemycket. Man har sett det förvånansvärt mycket den här FA-cup-omgången, att Premier League-klubbar som kanske inte har gått jättebra totalt under säsongen ändå har ställt upp med extremt starka lag i de här matcherna, som de inte kanske brukar göra i en tredje runda av FA-cupen. Så att det måste väl vara en, det är ganska underligt med tanke på liksom tajta matchschemat och så vidare, absolut. Men det är en signal på att man verkligen vill liksom, det är många lag som har mycket att jobba på och mycket som de vill sätta i alla fall just nu, eftersom att de ändå kör med i princip ordinarie manskap de flesta.
Ja, men det handlar också om att man måste ha matchtempo i benen på många av de här spelarna som inte har spelat då, tävlingsmatcher under VM-uppehållet. Så att man måste verkligen få igång säsongen igen för många av de här spelarna. Men jag menar, West Ham sitter med inne i mitt fält som 2 av 3 hade jag ju tagit till Liverpool utan att tveka, i liksom Declan Rice och Paquetá. Det är liksom 2 spelare som vi hade...
Hade du inte tagit Zuzek också i dagsläget?
Nej, det hade jag faktiskt inte. Okay. Hade inte tagit Zuzek i dagsläget. Men de andra 2, nej, utan tveka.
Det är samma med Sofal som man satt och hyllade jättemycket för. Ja, men det var väl i för sig 2 säsonger sedan. Han har ju inte heller sett ut som, ja, han en gång gjorde. Så att det är rätt många som har, ja, inte varit i form helt enkelt. Ja, kanske är tillbaka på sin egentliga nivå. De har kanske överpresterat tidigare.
Ja, så är det ju. Bournemouth och Leeds såklart bara precis strax ovanför. Förväntat att de ska vara där nere. De kommer ju vara med och kriga i botten. Bournemouth som överpresterade under delar av hösten i alla fall. Jag tror att de kommer få det kämpet i ett av de där lagen som kommer verkligen få se upp för Wolves och West Ham, som kommer med lite fart nu då, nerifrån tror jag. Nottingham Forest värvade 200 spelare i somras, har väl börjat få ihop någon slags lag av det här till slut.
Men de ska ju värva fler.
Det är klart de ska.
Det var ändå liksom ingen höjdare för deras, ja, reservvärvningar de har gjort får man väl säga. För det var ju ganska mycket nyförvärv på plan, fast de roterade ganska rejält i truppen där mot Blackpool där man förlorade med 4-1. Var väl kanske inte riktigt vad man hade hoppats på i FA-cupen.
Nej, inte direkt. Samtidigt så allt fokus för dem handlar ju om att hänga kvar den här säsongen. Så är det ju bara, det har gjorts enorma investeringar i den här truppen, och skulle man åka ur så vore det ju katastrof. Vi har också då Leeds och Leicester, så vi får räkna in i den här bottenstriden ändå. 17 poäng bara på dem. Vilket innebär att vi pratar om Everton som ett bedrövligt lag som ligger på nedflyttningsplats nu. Det är ju 2 poäng som skiljer Leicester och Everton just nu då. Det är alltså 13 och den 20:e platsen i ligan, så att det är ett enormt stort getingbo som vi har nere i botten. Leicester som, ja, jag vet inte, de måste nog göra sig av med Brendan Rodgers snart, för att det verkar inte som de trivs med varandra längre.
Nej, det är ju någonting som skaver där helt klart. De lyckades i alla fall vinna här ju i FA-cupen. Leeds kom ju undan med blotta förskräckelsen där när de drog in 2-2 mot Cardiff. Var på en tilläggsminut i alla fall, så de var ju på väg att åka ur där de också. Men det är ju helt klart 2 klubbar som, återigen det här med att man inte hittar någon riktig jämnhet. Det går upp, eller det ser ganska positivt ut ena veckan och sen så nästkommande vecka så ser det inte alls bra ut. Och Leicester är väl egentligen, även om de ligger före i tabellen, så är ju de nästan ännu mer extremare. Men det är väl också för att de trots allt har de här kvalitetsspelarna i truppen. Men det känns ju definitivt som att harmonin är inte riktigt där just nu.
Alltså det känns som Leicester Leeds... Båda de är väl ganska lugna över en fortsättning. Framförallt Leicester tror jag att de kommer att se till att ändå ha någon form av avstånd till botten. Vi får se om man får checka upp det här sen längre fram i vår. Men det finns för mycket kvalitet där. Leeds, ja, de lyckas ju ändå få de här sena poängen. De lyckas ändå få den här dramatiken. De lyckas ändå på så vis hitta någonting. Och det finns någonting i det här laget som gör att jag inte heller är allt för orolig för dem. Och sen... Ja, Wolves West, den var vi inne på förut, de tror jag klarar sig. Så det känns som det står mellan i fortsättningen är ju Forest, Bournemouth, Everton, Southampton. Det är de 4 jag ser det kommer att handla om. Sen får vi se om det är något av de andra lagen jag halvjinxat nu sa att de klarar sig som blir inblandade också. Men de 4 tycker jag känns klart svagare än de andra.
Ja, egentligen så befinner sig ju Everton i samma kategori som
de borde vara.
Att de har så pass bra material i laget för att inte behöva dra sig in under den här andra halvan av säsongen i bottenstriden också. Men jag tror att man måste byta ut Frank Lampard då faktiskt.
Fast har de verkligen så bra material? Det är ju det, har de verkligen så bra material?
Jag tycker att Jordan Pickford har varit tillräckligt bra. Jag tycker att de har försvarsspelare så att det räcker. Det saknas anfallare. Neil Mopé gör ju inte mål. Det är ju sen gammalt. Det saknas lite
nu
kreativitet.
Nu har de ju Dominic Calvert-Lewin faktiskt.
Calvert-Lewin har ju liksom dragit
så länge
mycket skador
sig frisk,
senaste året.
Så är det ju.
Ja, det är ju stora problemet med honom. Gray är bra. Jag tycker han bidrar med mycket offensivt, men ja, jag vet inte. Alltså, det finns tillräckligt bra fotbollsspelare för att man inte ska behöva titta för mycket neråt, men prestationerna säger ju någonting annat. Om vi flyttar oss från bottenstriden då upp till den här gråa massan på mitten, där har vi räknat in då från plats 12 Crystal Palace på 22 poäng upp till Liverpool på 6:e plats just nu då på 28 poäng. Och ja, framförallt, ja, men vi har väl egentligen 2 stories här. Dels har du krisklubbarna, fiaskoklubbarna Liverpool och Chelsea som krigar om sin identitet för stunden, samtidigt som Brentford och Brighton fortsätter göra succé med sina resurser.
Och Fulham.
Fulham förstås. Fulham som ju ligger på samma poäng som Liverpool efter, ja visst ligger med en match mer spelad då, men efter nästan halva säsongen. Det hade man ju inte trott på förhand direkt. Crystal Palace, jag vet inte vad mycket vi ska säga om de ligger på 12:e plats, ungefär där vi förväntar oss, tycker att det är ligans just nu minst intressanta lag.
Varför det är de där år efter år? Alltså det...
det är the curse of Palace.
Nu spelar de i och för sig ganska trevlig fotboll, till skillnad från vad jag tyckte de kanske gjorde innan. Och det kan faktiskt ganska
ja, i alla fall under Roy Hodgson spelar de ju riktigt tråkig fotboll.
Jo, det är det jag menar. Men nu med Vieira så tycker jag väl ändå att det finns någonting liksom ungdomligt intressant med dem. Men samtidigt så på pappret så är det ju exakt lika intetsägande som det var under Hodgson i alla fall. Alltså resultatmässigt.
Vi kan nog gå rakt på Aston Villa istället.
Ja, vi går rakt
på Aston Villa. Stod för den största floppen den här helgen får man
ja,
säga.
Ja, verkligen. Vilket fiasko mot Stevenage.
Yes.
Av alla lag. Ja.
Det är riktigt bedrövligt. Och Robin Olsen, vad gör han?
Alltså, ja, han har inte stärkt sina aktier i alla fall.
Så det kan man inte säga. Han fyllde ju år igår, 33. Grattis på födelsedagen. Men det var en, det skottet får ju bara inte gå in liksom.
Nej, först måste man ju bara, så att folk förstår hur stort det här är, att Stevenage ligger ju tvåa i League 2 just nu, så att det är 59 placeringar mellan de här klubbarna, vilket gör att det är ju, det ska ju inte få gå egentligen, men det gjorde det ju. Stevenage tycker de var väldigt välorganiserade utan bollen, och de hade en plan när de väl fick den också. Sen är det ju, ja men det är Olsen som spelar ut den där, va, till den donker som står och dräller, och sen lämnades Campbell helt ensam vid en hörna och överlistade Olsen, så att allting gick ju emot Villa på något sätt. Men ja, Olsen var inte speciellt bra, Augustin som var inte speciellt bra heller innan han till och med då klev ut skadad, så att det var ingen bra svensk dag på så vis för Villa. Och inte för Unai Emery heller, han ska ju vara en cupspecialist.
Just det, ska han ju. Ja. Ingen bra dag för Coutinho heller, får man väl säga, som ändå fick chansen att visa att men jag ingår fortfarande i de här planerna. Han har ju helt tappat konceptet även i villatröjan nu. Det är väldigt, väldigt tråkigt att se med en sån spelare. Man vet vilken kvalitet han ändå besitter i grunden, men i Villa under Emery så kommer det inte bli någonting av Felipe Coutinho i alla fall, det är ju känslan.
Sen har de ju ändå sett, alltså Villa har ju ändå sett hyfsat bra ut sen Emery kom in, och han har ändå fått till lite mer stabilitet, och vet att vi har pratat lite om en sån spelare som Leon Bailey som jag sågade för ett par veckor sedan. Den här missen som han står för mot Wolves förra veckan. Alltså hans känslor precis efter den missen. Det var ju en rätt så grov miss, men den var inte så grov tycker jag, som hans kroppsspråk ville göra gällande. Men han var ju verkligen helt förkrossad, och det visar väl också lite att Villa ha spelare i den där truppen som inte riktigt har kommit upp i nivå, så att Emery har ju ändå en del att jobba på fortfarande. Men överlag så tycker jag ändå att han har kommit in och på något sätt fått lite ordning på det i alla fall.
Jag vet inte om det bara var jag, men jag hade ju helt glömt att Morgan Sanson tillhörde Aston Villa.
Ja, det var faktiskt glömt. Jag hade glömt att Ludvig Augustinsson var där också.
Nej, men han ser man ju ändå sitta där på bänken ibland. Det har man ju ändå koll på. Men alltså Morgan Sanson, just det, de värvade ju honom också, hade man helt förträngt. Han fick göra mål i alla fall, inte för att de hade så mycket att fira efter matchen ändå. Men...
Nej. Precis. Nej, det är men det är ändå ett Villa som vi har investerat enormt mycket pengar, och där finns ju riktigt, riktigt bra spelare såklart. Och, även om reservmålvakten inte höll måttet igår, så finns ju Emi Martinez tillbaka där, och vi förväntar väl oss att det är han som kommer spela resten av matchen den här säsongen.
Noterar ni Harry Maguire-ryktet i helgen?
Ja, det är lite sant.
Nej, jag vet, men ändå. Men var det han som satt där i Birmingham också, eller var det också helt påhittat?
Nej, det har jag inte sett någonting om, men de slog ju ner det där ryktet helt i alla fall, så att jag förutsätter att det inte kommer att ske, eller att han inte kommer att flytta på sig.
Nej. Aston Villa, som sagt, vi förväntar väl oss ändå att resultaten kommer gå uppåt under Unai Emery jämfört med vad de gjorde under Steven Gerrard. Strax ovanför dem då Chelsea, som bytt tränare en gång den här säsongen. Graham Potter har kommit in och inte fått fart på det här laget. Jag vet inte vad det är som inte funkar i Chelsea, men de lider av samma virus som Liverpool just nu. Det är någonting som bara inte stämmer i laget.
Ja, det är mycket, mycket ångest kring Chelsea just nu, och det hänger ju givetvis ihop med att de har så himla många skador. 10 spelare på skadelistan. Vilket gjorde också att mötet med Man City, det gick ju som det gick. Men tyckte ändå att man lämnade det mötet med en känsla av att det finns ändå någonting där. Alltså Chelsea visade ändå någon form av vilja i den matchen. Och hade ju faktiskt kunnat få med sig en poäng. Hade ju det bästa läget i första halvleken när City underpresterade. Men sen så satt ju City på den här väldigt breda bänken, så att Guardiola spelade ju stort sett tre olika lag i den matchen och fick med sig segern till slut då med gamla goda samarbetet mellan Grealish och Mahrez där. Men däremot i helgen, det var väl också sämsta tänkbara timing att möta Man City två gånger på en vecka, just när man kommer dit med en skadeskjuten trupp till Etihad Stadium, och det såg fullständigt bedrövligt ut. Framförallt är det väl att mittfältet var helt yrt. Och det går inte riktigt mot City, för att du släpper du ytor. Det räcker att en spelare är ur position, då tvingas en annan av mittfältarna kliva in och täcka upp för den spelaren, vilket gör att då släpper man stora ytor åt City som man absolut inte får släppa. Som vid Citys finaste mål, det var väl 3-0-målet om jag inte är helt snett på det, när Kyle Walker får ta en löpning som är jättebra, men sen samtidigt man ska inte tillåta honom att få så mycket ytor och få göra den löpningen från första början. Men det visar ju också att Chelsea verkligen, ja, de är verkligen på dekis på något sätt, eller att det känns helt utslaget. Och just det här att supporterna på läktaren, de tillresta supporterna då, att de sjunger om Thomas Tuchel och Roman Abramovich, det visar ju också att de inte är nöjda med varken Todd Bowley eller Potter. Och det jag reagerade på med Potter var på presskonferensen inför FA-cupmötet då, när man märkte att han verkligen brann till. Och det är inte ofta man hör Graham Potter brinna till. Jag har hört spelare berätta att han kan bli riktigt förbannad. Det är inte så att han är så där 100% lugn hela tiden. Men det var första gången jag sett det så tydligt på en presskonferens att han verkligen högg på en journalist. Och det grundar sig på något sätt också i att det finns en sorts tro om att alla Chelseas, alltså om man tränar Chelsea så ska man vara en väldigt stor personlighet, man ska ta mycket plats, man ska vara lite så här lite quirky, som Tuchel var ju på sitt vis, och sen har vi ju haft sådana som Ancelotti som är som han är, och Mourinho, och Potter är ju sin egen, han är ju inte den där killen som tar jättemycket plats vanligtvis, och han går inte på speciellt hårt mot journalister eller så. Men den här gången så gjorde han det. Och jag tycker att det indikerar att han är väldigt pressad just nu. Men med det sagt så... Alltså, Bowley kan ju inte på något sätt göra sig av med honom när han har suttit och snackat om det här med långsiktigt projekt. Och Bowley kanske har lite i bakhuvudet också att Mikel Arteta, det var inte så länge sedan som han var jättekritiserad och ifrågasatt. Men då gäller det på något sätt att Bowley går ut nu och backar Potter, tycker jag. Alltså, jag tycker han ska göra det helt öppet. Att nej, men jag har förtroende för Potter. För att det var ju faktiskt det som Arsenals ledning gjorde med Arteta. Alltså, de vek ju inte ned sig för vad supportrar tyckte eller vad experter tyckte. Men helt klart så kan man ju inte säga att Chelsea kommer lyckas med särskilt mycket den här säsongen. Det blir nog en mellansäsong för dem.
Problemet är väl också på något sätt att man inte ser Todd Bowley ha den kylan och långsiktigheten i tänket utifrån hur han har agerat hittills som Chelsea-ägare. Det har ju varit utifrån, har det varit nästan ut på underhållande att följa liksom alla turer i transferfönstret, men som Chelsea-supporter så måste det vara en ren mardröm när man inte riktigt vet vad som överhuvudtaget kan hända. Ena dagen ska de så försöker de liksom värva Enzo Fernandes för extrema pengar, andra dagen så vet de inte, värvar de någon helt annan spelare, och så är det Potter. Måste ju ändå säga som Potters utbrott, han lyckas ju ändå göra det oerhört respektfullt och gentlemannamässigt på att han ändå lägger till det här med att man måste ju ändå hålla sig lugn när man representerar en sån här fin och anrik klubb och så vidare. Så jag tycker han ändå skötte utbrottet på ett väldigt snyggt sätt. Men samtidigt absolut, man märkte hur extremt pressad den är. Man kan ju förstå honom, man har aldrig suttit i den här sitsen förut med den pressen och de så mycket ögon, så mycket kritiska frågor. Och sen samtidigt, vi var inne på det när han tog över, det är inte en tacksam sits han har fått när han får Thomas Tuchels material en vecka efter att fönstret stängde. Så att det är ju inte alls ett lätt läge, och det här är en mellansäsong på alla sätt och vis. Frågan är hur mycket mellan den blir, om man kan hitta någon form av positiv tendens under våren och bygga vidare på och så vidare. Men såklart att de inte ska sparka Potter. De ska ju sitta kvar och ge honom förtroendet och köra på den väg du har valt.
grunden var att de gjorde fel och sparkade Tuchel från första början. Men nu har de valt den här vägen med Potter och då är det ju bara att hålla i den, för att den här säsongen kommer inte gå rädda oavsett.
Nej, alltså det absolut sämsta de hade kunnat göra nu, det är att göra en Chelsea och bara sparka tränaren liksom vid första motgång. Men sen, man ska komma ihåg att Chelsea har haft ett ganska tufft spelschema senaste matchen om man tittar på vad de har mött, även strax före landslagsuppehållet. Nu har man mött Manchester City 2 gånger. Man har ändå besegrat Bournemouth, vilket man ska, men sen har man mött Newcastle strax före VM-uppehållet. Man hade Arsenal strax före det, så att det har varit ganska tuffa matcher. Jag skulle säga att det är den där krysset mot Nottingham Forest som kanske svider mest. Förlusten mot Aston Villa, absolut. Men lättare spelschema kommer framöver här, och då kommer det säkert se lite annorlunda ut i resultat. Inte minst ska man ju möta Liverpool på bortaplan, och det är ju givna 3 poäng.
Ja, nej, men det som var positivt ändå efter just alltså ligamötet med Man City, det var ju att det fanns att de faktiskt ändå hade någon sorts god inställning i den matchen och att de unga spelarna tog för sig. Och det är det som är oroväckande här i FA Cup-mötet, att det kändes som att man tog 3 steg bakåt igen. Men å andra sidan, så att spela matcher så intensivt med en halv trupp, det hjälper ju inte någon heller, särskilt inte när det är Manchester City. Så att man får väl avvakta, men Potter hade ju definitivt mått bra av att få med sig lite resultat här i alla fall. För att det är just nu, det märks att han är pressad. Det vore kul om man kunde få intervjua honom när det är någon sorts muntrare kontext än vad man har behövt göra nu de senaste månaderna. Så att,
ja, faktiskt. Nej, men tittar vi på Chelsea framöver där, de ska möta Fulham 2 gånger inom några veckor.
Man vill inte möta Fulham just nu.
Nej, det vill man verkligen inte.
De har Crystal Palace, de ska till Liverpool och sen så har de West Ham borta. Så att så lätt var inte spelschemat närmsta tiden heller, men vi får väl se. Alltså, de där Fulham-matcherna, det är ju sånt som också kan vända en säsong.
Nej, men det är ju inte osannolikt att tänka att Fulham vinner med 3-0 på Craven Cottage i veckan. Det är ju inte helt otänkbart.
Nej, kanske inte.
Det beror lite på vad de fått, alltså vilka spelare som är aktuella, kan jag tycka också.
Ja,
nu vet man ju inte riktigt hur det ligger till exakt med alla. Sen, en sån som Aubameyang, nu känner man, han blev ju både inbytt och utbytt i ligamötet där med City. Ja. Han har jag gett upp om i alla fall. Det gjorde man ju redan i Arsenal i för sig, men nu har jag helt gett upp.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft
or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja. Vi kan väl snacka lite Fulham då, som ju ligger för stunden på 7:e plats, alltså på samma poäng som Liverpool. Bara fortsätter vinna fotbollsmatcher. Det är helt otroligt. Nu slog man Hull i FA-cupen i förrgår. Man har ju där innan då besegrat Leicester, man har slagit Southampton, man har 3-0 mot Crystal Palace där, man har dubbla röda kort på Palace. Visst, det är lag ur form man har besegrat, men man har besegrat dem. Och Fulham har ju visat att man kan slå vilket lag som helst. Det finns en bra balans i det här laget med riktig spets framåt i form av Mitrovic.
Ja, men verkligen. Och man har ju haft utdelning också sett till vad de plockade in för spelare. Jag tänker sånt som Bernt Leno som ändå var ganska kritiserad. Han var ju jättebra mot Leicester. Det var Palinha som har varit bra. Till och med Willian har varit bra. Och då förstår man hur, ja, då är det långt gånget så att säga, om till och med han börjar leverera. Så att jag tycker ändå att de har hittat på något sätt en väldigt bra ja, en bra struktur eller med spelare som verkligen levererar. Och sen så då ett försvar som hålls ihop av Tim Ream som jag verkligen inte trodde på. Men han har varit kanske inte deras bästa spelare så, men han är ju verkligen... Man förstår ju varför han har fått smeknamnet Captain America, för att han är ju så pass stabil har han varit och han håller verkligen ihop försvaret på ett väldigt bra sätt. Så att ja, med Mitrovic där fram då också, då har man ju helt plötsligt en fullgod elva och ett lag som kan få med sig resultaten, och då har de ju definitivt fått också.
Det är fascinerande med Tim Ream med tanke på att senast han var uppe så var han väl snarare ett liksom rundningsmärke som behövde liksom svängradie för att kunna vända när han ska liksom springa tillbaka. Nu har han helt annan pondus han har haft tillbaka, och det är otroligt imponerande och varit jätteviktigt såklart. På tal om så här, spelare man glömde tillhörde en klubb, Laivin Kurzawa som bara dök upp från ingenstans här nu i kuppen också, tillhör Fulham. Där har man ju sparkapital också på vänsterbacken om inte annat, som gjorde ju ett av målen här när man slog Hall också. Men är Fulham... Ja, alltså det är ju bara att lyfta på att det är Marco Silva, det har vi ju sagt förut i den här podden, och det är väl läge att säga det igen.
Ja, nej, 100%. Ett annat succélag får vi verkligen säga, även om vi har börjat vänja oss vid det nu under de senaste säsongerna, det är ju Brighton som ligger precis där bakom och på 27 poäng just nu och en match mindre spelad, så att vinner man sin hängmatch då så går man faktiskt förbi Fulham. Och man gör det en säsong då man då tappar hela ledarstaben mitt när det går som allra bäst, får en dipp efter det. De får ju ingen new manager bounce direkt. Han förlorar väl sina tre första matcher, De Serbi. Men har nu hittat sitt lag med det här materialet, sitt Brighton, och ser nu precis lika giftigt ut som man gjorde före Potter lämnade, tycker jag.
Ja, alltså De Serbi har ju, han har ju spunnit vidare på allt det som Potter gjorde och som var väldigt bra. Och alltså det som är skillnaden då, alltså dels tycker jag att det är väldigt bra rekryterat av Tony Bloom då bland annat, eller hela Brightons ledning, att man, ja precis, att man plockar in en tränare då som passar perfekt in i ens DNA eller hur man vill jobba, och som uppenbarligen var ett väldigt enkelt sätt för de nuvarande spelarna att anpassa sig efter att Potter hade lämnat. Men jag tycker att en skillnad mellan Potter och De Serbi är ju att De Serbi är ju ännu mer direkt. Alltså han förespråkar ett ännu rakare spel jämfört med Potter, och det passar det här spelarmaterialet ganska bra. En sån som Pascal Gross, jag upphörs inte, ja, imponeras av honom och det han gör, och jag kan på något sätt kan ta plats lite varstans på planen och ändå göra det väldigt, väldigt bra. Och sen så har ju De Serbi, han har ju fått in mittomar där ja, på ett sätt som Potter kanske inte gjorde, eller han kanske inte var redo när Potter var där, men nu har han definitivt tagit plats. Och sen så en sån som Evan Ferguson som bara poppar upp från ingenstans, 18 bast, och ser ut som, ja, nya Harry Kane på något sätt. Brighton har mycket, mycket bra, och det bygger ju också på något sätt på deras ledning och vilken typ av beslut den ledningen har tagit de senaste åren. De följer sin modell och det lyckas väldigt, väldigt bra också.
Ja, men alltså, ja, titta på sättet de spelar här nu i helgen i kuppen också, när man verkligen bara avfärdar Middlesbrough på det sättet man gör. Alexis McAllister tillbaka, såklart han gör två mål direkt efter i VM-comebacken också, var briljant. Alltså det här laget funkar ju så bra. De Serbi känns som på något sätt nästa nivå för dem. Att de han har verkligen lyckats utveckla dem att bli ännu bättre, för jag tycker de är ännu bättre nu. Jag har sett hur de spelar och den farten de har och allting. Och jag kan ju bara instämma också, Frida, med Ferguson, vilken otroligt kul ny bekantskap det har varit att se honom slita runt på topp och göra det han gör och visa liksom noll respekt mot motståndet. Jag tycker han är otroligt spännande och ska bli otroligt spännande att följa här framöver. Sen måste jag bara lägga till att Dennis Sunda fick göra målen då nu i helgen. Det var ju väldigt fint att se.
Ett lag som kanske inte spelar med samma speed, men som definitivt spelar ut efter sin modell, det är ju Brentford, som har blivit verkligen The Giant Slayer den här säsongen. Man har alltså slagit Manchester United, Liverpool, Manchester City, man har kryssat mot Chelsea och Tottenham. Det är bara Arsenal utav Big Six som har lyckats besegra dem. Och man gör det ju på sitt sätt med sina, med sitt spel. Det är ett enormt fysiskt lag. De är ju på många sätt liksom den här tidens Stoke City, i det att man vinner med fysik mot de här stora lagen, men man är ju mycket bättre. Man har ju mer av en idé. Det är inte bara det att man är stor och stark och positionssäker. Man har ju verkligen en plan i hur man ska ta sig an de här matcherna, och de gör det så fantastiskt bra.
Ja, nej, men verkligen. Och till och med där i segern mot Liverpool så var ju inte Ivan Toney ens med, och det är ju en spelare som man kanske anser vara en nyckelspelare, eller som är en nyckelspelare, men de klarar sig uppenbarligen väldigt bra även utan honom, och det är ju för att de har ett väldigt bra system, särskilt när de spelar mot de här större klubbarna, och det har lyckats gång på gång den här säsongen. De var ju nära för med sig segern mot Tottenham också, det blev ju bara en poäng till slut på Boxing Day, men det utgår ju också ifrån att alla jobbar väldigt, väldigt hårt, inklusive då anfallarna som droppar ned, samtidigt som de då, alltså deras pressspel är väldigt aggressivt också, vilket gör att ska man ha båda delarna så gäller det ju också att spelarna verkligen köper matchplanen, vilket de uppenbarligen har gjort, och Thomas Frank har ju en väldigt, väldigt god relation till det här laget. Det är ju alldeles, ja, det är ju väldigt tydligt. Och just där också att man utnyttjar kantspelet väldigt bra, samtidigt som man är duktig på att täppa till där på de centrala delarna på planen. Så att jag tycker Ben Mee är kanske, ja, han är en av säsongens bästa värvningar. Har inte överträffat förväntningarna kanske så, men det var en väldigt smart värvning att göra. Och han har passat väldigt bra in i Brentford, både defensivt men också i att han är ett offensivt hot. Så att allt det här har ju på något sätt gjort att Brentford ligger där de ligger. Ja, de kommer att åka på sina förluster då, som nu mot West Ham häromdagen. Men jag tycker överlag att de ser oerhört stabila ut. Så länge de drar sig, så länge de håller sig ifrån att göra de här lite dumma misstagen. Kom ihåg när jag var i Newcastle, när de mötte dem på bortaplan. Då stod de ju för x antal direkt dåliga individuella misstag. Och den risken finns ju med Brentford på något sätt. Men om de bara håller sig från att göra det och gör det bra som kollektiv, då är de ett väldigt bra och starkt lag.
Mm. Får vi se, de har bara förlorat 4 av 18 den här säsongen. Det är ganska sanslöst bra siffror för att vara en klubb som Brentford ändå.
Får vi se här då om Pontus Jansson kan slå sig in i den här startelvan igen. Han har ju varit lagkapten innan skadan här, men det har ju sett väldigt, väldigt bra ut under tiden han har varit borta också, så att det är inte helt enkelt att flytta på någon där i backlinjen som det ser ut just nu.
Nej.
Sista laget att nämna då i det här mittenträsket, Liverpool, en av de senaste säsongernas bästa lag, som ja, den här säsongen är bara en skugga av sig själv. Fick stryk mot just Brentford då i veckan, 3-1, en av de sämsta insatserna jag sett Liverpool under Jürgen Klopp, kanske den sämsta.
Och
så bara 2-2 mot ett reservbetonat Wolves på hemmaplan lördag kväll med det absolut starkaste som Jürgen Klopp kunde ställa upp.
Man måste ju lägga till direkt här bara en sak, att nu, jag antar att du inte är jättetaggad på omspel här nu i FA-cupen med tanke på spelschemat. Men det är ju helt, alltså jag fattar, FA-cupen är världens äldsta turnering, det är väldigt viktigt att behålla traditioner och så vidare. Överlag så skulle jag ändå kalla mig en ganska, alltså, konservativ fotbollssupporter, på att man ändå, jag vill inte ha VAR, jag vill att det ska vara lite som förr, hela det här stuket. Men det här omspelet håller inte idag, man kan inte fortsätta med det. Jag tycker det är helt makalöst när man fortfarande har omspel. Men ja. Frida borta i England får säga emot mig om hon tycker annorlunda.
Jag vet inte, men just det här fallet så gör det väl en så stor skillnad i och med att det är Liverpool och Wolves. Alltså FA-cupen är väl inte så viktig för dem egentligen, utan det är ju mer de här lagen i de lägre divisionerna som många av dem livnar sig ju på FA-cupen på något sätt. Alltså att det är en jättestor grej, så att jag tycker att FA-cupen är väldigt viktig och att man måste värna om den, för att det är i stort sett det enda som håller ihop den här fotbollspyramiden i England idag. Men ja, när det gäller Liverpool och Wolves så kan jag förstå om de två lagen är irriterade på att de behöver spela om den här matchen. Jag tror Wolves i det här fallet definitivt är irriterade över att det blir omspel med tanke på att det där målet i slutet borde nu ha godkänts.
Jag begriper inte. Ett, så tycker jag inte att Salahs mål ska ha godkänts innan. Men det förstår jag. Sån är regeln skriven av någon anledning. Jag förstår den tolkningen. Det behöver vi inte gå in på, men det där ordsmålet, jag vet inte vad det är för offside, jag ser ingen offside.
Nej, det intressanta är ju att det är antagligen linjedomaren som alltså hade fel för sig. Problemet var ju att för att VAR skulle kunna döma bort eller för att VAR skulle låta målet godkännas, så gäller det ju för dem att ha rätt kameravinkel, vilket de inte hade. Man får komma ihåg det att VAR-rummet förlitar sig ju på, alltså i det här fallet, jag tror det var ITV som sände den matchen. De förlitar sig på ITVs sändning. De har ju ingen egen sändning. Och då hade de inte kameravinkel för att kunna se om vad det Nunes var, huruvida han var offside eller inte. Men det,
ja, det var det tillbaka spelet som, till hörnflaggan, va?
Precis, ja precis. Men det ser ju ut som att Nunes inte var det. Om man sett, det är ju vissa åskådare som har lagt upp, som har filmat situationen och sådär. Och då har det väl sett ut som att han inte har varit offside. Så att det kan nog ha blivit riktigt fel där, men VAR-rummet kunde tydligen inte göra någonting.
Jag tror nästan att Jürgen Klopp hellre hade tagit förlusten också än omspelet, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja.
Så att, ingen nöjd.
Nej. Det är verkligen inte. Det är ingen som är nöjd.
Ingen nöjd, för nu ska man då spela det här. För då har, Liverpool har då Brighton på lördag. Sen på tisdag ska man möta Wolves i omspelet då. Och sen Chelsea lördagen efter det. Det blir kanon.
Men är det B-laget i omspelet?
Ja, det måste det bli. Jag tror det.
För det här var ju inte B-laget.
Nej, det här, och det
här var ju otroligt
ordinarie. Det värsta med det här är att Liverpool ställde ju alltså upp med det absolut bästa laget man har. Debut för Cody Gakpo, fy fan. Herregud. Min hjärna funkar inte ibland. För Cody Gakpo som, ja, det är väl en 2+ debut. Jag tycker inte att, visst han kombinerade lite med Andy Robertson, men ja, det kommer nog dröja innan. Jag är inte helt, jag tycker juryn är lite ute än på den här värvningen. Jag är inte helt övertygad.
Det är väl svårt att döma honom efter liksom en debut i FA-cupen här på 80 minuter också. Det tar nog lite tid att komma in såklart, och det var inte... Mm. Och inte som någon annan steppade upp i hans istället heller den här matchen direkt. Ja, Darwin Nunez gjorde mål i och för sig.
Darwin Nunez gjorde mål, väldigt fint framspelare av Trent Alexander-Arnold, som ju egentligen är den enda formstarka spelaren vi har, med tanke på att Alisson skänkte bort ett par bollar i den här matchen. Han har ju annars varit den stabila punkten i det här laget den här säsongen, men...
Ja, alltså jag tycker på något sätt att alla Liverpools problem härstammar på något sätt från mittfältet, och särskilt högersidan. Mm. Henderson är inte... Han är ju också, på tal om det här med Chelsea och att deras mittfältare låg ur position ibland mot Man City, eller att det räckte att en gjorde det. Jag tycker att det har varit ett konstant problem för Liverpool också. Och särskilt då Jordan Henderson som... inte riktigt, eller oftast, eller rätt ofta, inte hamnar rätt. Och samma sak när Harvey Elliott spelar, det blir inte heller riktigt rätt balans. Så att, ja, det är ju samma problem som vi har pratat om under hela säsongen, men det blir så oerhört tydligt att om inte den lagdelen fungerar, då fungerar ingenting annat heller. Alltså, Liverpool har ju ett fint anfall. Liverpool bör ha bra försvarare egentligen, men ja, så länge inte den balansen finns, då går det på något sätt som det går.
Ja. Ja, vi får se ifall Jürgen Klopp lyckas få ordning på det. Nu, någon värvning till mittfältet lär det inte bli under januari, om man ska tro uppgifterna som har kommit, utan det är det här manskapet som ska försöka lösa det, och då måste man spela bättre. Jag menar, Brighton borta på lördag, det blir ingen lätt match. Och sen är det Chelsea, riktigt krismöte veckan efter det. Ja, vi får se. Vi tar oss vidare då från mittenträsket upp till toppstriden. Där det är egentligen, det är väl den tredjedel vi har kvar här som det är störst skillnad i rent poängmässigt, för det skiljer ju faktiskt 11 poäng mellan Spurs på femte plats upp till Arsenal på första plats, och då är det ett Arsenal med en match mindre spelad. Det kan ju faktiskt skilja 14 poäng när den hängmatchen är spelad. Om vi börjar med Spurs då, som började säsongen otroligt fint, smugits in en hel del frågetecken med tidens gång här för Conte och hans manskap, Frida.
Ja, alltså de började säsongen bra rent poängmässigt, men de här spelmässiga problemen såg man ju ändå på något sätt. Och sen så har de ju blivit mer påtagliga efter skadorna på Richarlison och Kulusevski. När man har båda de två borta så har det ju på något sätt saknats någonting. Det har inte funnits tillräckligt med kreativitet, särskilt när Kulusevski har varit borta, eftersom att man mår bra av att ha en spelare som är lite mer gåpåig, så som han är, kan skapa lite mer på egen hand. Det blir väldigt mycket stilt i annars i Tottenham, och det är ju det de har problem med rätt så mycket, och inklusive då att ja, men det centrala mittfältet man har sett här med Bissouma, en värvning som kanske inte har fallit jätteväl ut, just för att han inte har rätt egenskaper och så till vida, så sett till vad Tottenham har för andra typer av centrala mittfältare, några andra värvningar som inte heller har heller har gjort succé så där, så att det är ju rätt så mycket som har gått emot Tottenham på det sättet, och just det att de börjar matcher eller tenderar att börja matchen lite långsamt, och sen så kommer de in i det andra halvlek. Det räcker ju inte alltid för att få med sig tre poängarna, vilket har visat sig nu på sistone att det faktiskt har straffat sig. Nu var ju, alltså, Brian Hill har ju sett lite bättre ut i alla fall nu på sistone, den här senaste veckan, vilket är positivt för Tottenham, för då behöver de nu när Kulusevski har varit borta. Men i övrigt så, ja, de är inne i ganska, alltså rent formmässigt så har det ju inte sett superbra ut nu efter VM-uppehållet, och det är ju frågan om Conte ens blir kvar. Det är ju lite fram och tillbaka beroende på vad han levererar för kryptiska uttalanden på sina presskonferenser. Jag är inte riktigt säker på att han blir kvar, men om han blir det så måste ju Levy och resten av gänget, de måste ju på något sätt, ja, men verkligen se till att låta honom bygga det här laget, för jag tycker att det har varit ett av Tottenhams största problem, att nu har det blivit så där många tränare, och jag menar Nuno Espirito Santo, alltså när man tänker tillbaka så är det helt galet egentligen att han ens anställdes från första början, eftersom att de inte fick in någon annan, och sen så sparkas efter så pass kort tid. Det är inte konstigt då att det inte blir någon sorts, ja, alltså att man inte lyckas bygga en trupp från grunden om man håller på och byter tränare så där hela tiden. Så att det är på något sätt samma problem egentligen som finns kvar, som fanns på Pochettinos tid, eller som han beklagade sig över, just det här med att, vad var det han kallade Tottenham? Han sa att det var ett jättefint hus fast utan möbler, och det ligger väl någonting i det på något sätt, att Tottenham har jättemycket potential, men det är några beslut här de senaste åren som inte har blivit riktigt rätt, så att det blir ju spännande att se här hur det går under våren.
Alltså det är ju väldigt så här säsongsdefinierande, alltså styrkeprov som kommer nu när man har derbyt mot Arsenal. Du har City gånger två i ligan inom kort period. Ja, svåra Fulham borta däremellan. De har ju inte vunnit de här toppmatchen den här säsongen i alla fall hittills, så det är ju ofta mot topplagen så har de haft det svårt om man tittar på vad de har gjort under säsongen, så att det blir på något sätt, om de skulle få med sig ganska bra resultat från de här matcherna, ja, då är de ju i högsta grad med i den topp 4-striden, men säg att de skulle förlora dubbla mot City och förlora mot Arsenal, vilket inte är helt otänkbart, då är de ju ganska, till och med kanske avhängda beroende på vad de andra lagen gör.
Ja, intressanta uppgifter rörande Tottenham just nu. Ska enligt Sky Sports då ha skett ett möte mellan PSG:s katariska ägare och Daniel Levy angående ett eventuellt övertagande. Qatar är på jakt efter en klubb i Premier League. Och,
men både om Liverpool och United är ute i salu. Men det är väl ja, att de vill vara i London då?
Jag antar att de vill vara i London. Det Man ser väl också en stor förtjänst i den stora arenan som man redan har byggt.
Så är det ju.
Det var ju ett stort, en stor investering som gjordes och en byggnad med otroligt högt värde i en stad som London. Det var inte, ja, vi ser ju hur Chelsea har krigat för att göra någonting med sin arena och misslyckats under det här året. Det är inte så att Abramovich haft ont om pengar och att det var därför han inte har byggt om Stamford Bridge eller byggt en ny arena åt Chelsea. Det är ju för att det är så otroligt svårt.
Det är faktiskt, det svider faktiskt nästan lite det här med att The Emirates inte är så där värst gammal. Men så tittar man på Tottenham Stadium då som är liksom helt makalös och tänker att Arsenal hade också kunnat, hade man lagt, ja, men skjutit till lite mer pengar så hade man kunnat få den arenan istället. Den är verkligen förmodligen den mest spektakulära arenan jag någonsin har varit på i alla fall, Tottenham Stadium.
Och där ska man då möta Arsenal nästa helg. Vi kan väl gå direkt till Arsenal då som ligger i toppen. Nu när de ska mötas och allt ärkerivalerna. Arsenal som ju är den här säsongens stora succé såklart. Man leder ligan med marginal, alltså med distans ner till Manchester City på andra platsen. Och det är ju något helt häpnadsväckande som Arteta har fått till med det här laget. För jag tycker även om de har ett bra lag så överpresterar de ju ganska rejält. De har inte på pappret ett bättre lag än Manchester City till exempel.
Nej, så är det ju. De har ju... Jag tycker väl att den största skillnaden är på något sätt att det spelar ingen roll nu för tiden om Arsenal hamnar i underläge. Jag vet att tidigare säsonger så har man ju pekat mycket på det här, ja, men att Arsenal kollapsar mentalt och så. Vi har inte sett det den här säsongen, utan de har ändå på något sätt, de har fått med sig poängen till och med när de inte har sett speciellt bra ut, och de har lyckats vända underläge till seger och ja, och när de har gjort det så har det sett ganska, ganska bekvämt ut till och med. Så jag tycker att det är många sådana grejer som gör att man känner att det här verkligen är ett nytt Arsenal. Och det är ju de här nyckelspelarna man har fått in. Och jag tror inte man ska underskatta det här att man har fått in vinnare i truppen. För att ta en sån som Zinchenko som är jättevan vid att vinna titlar med Manchester City, och Gabriel Jesus som också är jättevan vid att vinna saker. Även om det kan låta lite klyschigt, så jag tror att det är jätteviktigt att få in den typen av spelare som är vana vid att vara i den sitsen. Antonio Conte pratade ju också om det på någon presskonferens, att det är väldigt svårt att ta ett lag som aldrig har vunnit någonting riktigt eller som inte har vunnit någonting stort på väldigt länge och plötsligt göra det till ett vinnarlag. Och även om, ja, det är klart att det är många olika parametrar som spelar in för huruvida man vinner en ligatitel, men jag tror inte att det är inte helt taget ur luften det där ändå. Jag tycker att det visar Arsenal också, sett till då att både Zinchenko, nu har han ju varit skadad lite och sådär under säsongen, och Jesus är skadad nu, men jag tror som sagt att bara deras närvaro har påverkat väldigt mycket. Och sen så då det här mittfältet, med på tal om att mittfält är viktiga, med Xhaka, Partey och Ødegaard, har man också hittat en perfekt balans. Just det här att Xhaka också har fått komma fram lite mer och bidra i offensiven på ett sätt som vi inte har sett honom göra på väldigt länge. Så att på något sätt har man hittat den perfekta kombon där, inklusive då de här ynglingarna längst fram med Martinelli och Saka som håller i jättehög klass. Så det är mycket som stämmer för Arsenal nu. Snöpligt är att man inte fick med sig alla tre poängen mot Newcastle, men jag tror att så länge man kan hålla sig ifrån att få en massa skador så kan de nog orka hela vägen, i alla fall utmana Manchester City ordentligt, som nog behöver, ja, de kan inte hålla på och tappa poäng och sådär som de har gjort till viss del under säsongen för att ta titeln.
Ja, vi får säga någonting om lagen däremellan då såklart också. Manchester City, lite under par på något sätt den här säsongen. Ingen katastrof såklart, man ligger tvåa i ligan, man är 5 poäng bakom Arsenal. Har ju såklart alla möjligheter i världen, det är som vi har varit inne på, mer än halva säsongen kvar. Att vinna även den här gången också, men förutom Erling Haalands monumentala succé då såklart under den här säsongen, så har det väl varit lite, jag vet inte, lite halvt sådär, eller?
Men det brukar ju räcka. Det brukar ju räcka.
Det här brukar ju hem räcka. Den här titeln.
Ja, men alltså att man tappar med poängen här och var brukar ju räcka för dem. De brukar inte ha ett lag som springer iväg på det sättet som Arsenal har gjort. Och det säger också en del om hur otroligt bra Arsenal faktiskt har varit här. Men såklart, City är absolut med i striden fortfarande. Men de har inte råd att tappa poäng mot Everton på det sättet de gjorde senast till exempel. De måste hitta det här att vara det här nästan tråkiga City att följa igen. Det vill säga det här City som gör 3 mål på 20 minuter och sen bara trallar runt. Ungefär som de gjorde mot Chelsea i kuppen då. För de har ju kvaliteten att kunna göra det, men det har inte riktigt varit på plats. Sen vet jag inte om det faktiskt är så att med Haaland som kommit in, som har varit så extremt bra som han varit, om det nästan blivit lite ändå att laget i sig ändå börjar titta lite mot Haaland i sådana situationer nu. Absolut, de har 12 vinster på 17 och har fortfarande gjort en jättebra säsong. Men ja, det är inte säkert att det räcker till titeln med tanke på vad Arsenal sysslar med samtidigt. Sen tror jag absolut att det hade förvånat mig och det grövsta om inte City skulle sluta topp 2 i alla fall. Det kan vi ju säga.
Nu ser man väl också lite grann att Guardiola har ju faktiskt gjort väldigt, väldigt få byten den här säsongen och har gett väldigt mycket förtroende till Grealish och Mahrez. Men det blev ju också tydligt på något sätt varför just i ligamötet med Chelsea. Det här med att han testar någonting helt nytt i första halvlek och sen så i andra halvlek så vrider han lite på det mer till hur de brukar spela och sen till slut så kastar han in Grealish och Mahrez och då kommer målet. Jag vet att det är många som har varit frustrerade på Grealish och tycker att han har ju wasted några chanser framför mål och sådär, men jag tror att hans kvaliteter uppskattas väldigt mycket av Pep, just det här att Grealish kan ju, han kan hålla i bollen, han kan göra så att City kan kontrollera spelet precis som Guardiola vill att de ska kontrollera det. Och ja, börjar han bara liksom slipa lite på eller ställa in siktet lite bättre, då tror jag nog att Guardiola kommer att vara 100% nöjd med honom och att det på något sätt är den startelvan som Man City främst kommer att spela med den här säsongen, just med Grealish och Mahrez på varsin kant. Men ja, vi vet ju om att de kan bli sårade. De är inte helt omöjliga att plocka poäng mot.
Men det här Grealish-narrativet känns som att det är otroligt påverkat av just att han är Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna. För om han inte hade haft den prislappen på sig så hade man ju snarare sett det han faktiskt tillför på planen. För jag håller helt med dig, Frida. Jag tycker inte överhuvudtaget att han faktiskt har varit en sån. Om vi då bortser från prislappen så har han inte varit någon flopp i City.
Jag tror att det är hans personlighet också, det här med att han är ju väldigt skicklig på att få med sig frisparkar och sådär.
Vilket är en styrka. Det är något positivt.
Det är absolut en styrka när han spelar för England. Men jag tror att håller man på motståndarlaget så river man till slut sitt hår över en sån typ av spelare. Så jag tror inte att det hjälper honom heller. Men han är ju helt klart liksom en av favoritspelarna när han spelar för landslaget. Och som sagt, han är en helt annan spelartyp jämfört med Phil Foden. Men jag tror inte att Fodens framtid är att spela som ytter. Jag tror att han kommer att spela mer centralt, särskilt när De Bruyne blir lite äldre också. Så att, de har en fantastisk trupp i alla fall. Det har vi konstaterat 1 miljard gånger, men det är ju det som utmärker dem jämfört med övriga konkurrenter.
Vi sa att Arsenal var den stora överraskningen och framtidsstoryn den här säsongen. Den andra är ju Newcastle såklart, som överpresterar ännu mer sett i material än vad Arsenal gjort så här långt. För visst att det finns ett jättebra lag där, men att man ska vara med så här långt in i säsongen och utmana om de högsta platserna och sett till hur till exempel Liverpool och Chelsea ser ut just nu, Spurs med sina problem. Jag ser ingen som helst anledning till varför Newcastle inte skulle klara en topp 4-placering i år. Manchester United tror jag kommer passera dem, för jag tycker att de ser väldigt, väldigt fina ut just nu. Ten Hag har fått ihop det här laget till slut. Men Newcastle är ju det tredje eller fjärde bästa laget i ligan den här säsongen.
Ja, alltså det man såg här i helgen nu när de förlorade mot Sheffield Wednesday, vilket ju inte var så där jättebra.
Det var ju att bli av med den turneringen också och koncentrera sig på att ta den där fjärde platsen.
Alexander Isak tillbaka dock. Får vi väl ändå vara glada för att se honom på en plan igen.
Det är inte det värsta som kunde ske, att man förlorade den matchen, men samtidigt så visar det ju också på något sätt att de har inte en jättebred trupp, även om Isak nu spelade från start och så alltså, han kan inte byta ut halva det laget och att de fortfarande håller en så pass hög nivå. Det är ju väldigt klart då, men däremot så har de ju en startelva, en ordinarie startelva som är väldigt bra, och framförallt är det ju försvaret, att de har släppt in minst antal mål i Premier League den här säsongen. Det hjälper ju väldigt mycket, och Bortman fantastisk i mittlåset där med Fabian Schär, och sen så Dan Burn till vänster och Trippier till höger. Det är en väldigt bra backlinje. Så där på något sätt, alltså just att ha den utgångspunkten, att man har ett sånt starkt försvar, det gör ju på något sätt att ja, men allt det andra har också fallit på plats. Och Joey Linton, tyckte han var jättebra mot Arsenal, framförallt defensivt, tyckte väldigt stort defensivt ansvar. Så att de drar på något sätt åt samma håll, och Eddie Howe har på något sätt liksom, ja, men han spelar till deras absoluta styrkor, och i och med då att de har haft ett gäng spelare som har gjort väldigt mycket mål, som Almiron till exempel, fler mål än vad man hade förväntat sig av honom, det gör ju också att de ligger där uppe på något sätt. Så kan de hålla i den formen, så tror jag absolut också att de kommer knipa en Champions League-plats.
Ja, verkligen. Manchester United inledde ju den här säsongen svagt, får man minst sagt säga. Och det var mycket frågetecken runt Ten Hag. Sen har de ju verkligen fått ordning på det. Och fick en fråga här till det här avsnittet. Och den var inte lång, men Hugo undrar, Rashford hetast just nu?
Ja, möjligtvis. Han såg lycklig ut i alla fall. Han ser ut att tycka det är roligt med fotboll, och det blir ju nästan lite så här kul i efterhand det här med att han får sov sig i mötet med, ja men det var väl Wolves, eller vem var de mötte när han får sov sig? Var det Wolves eller
ja, det var väl Wolves.
Eller var det Nottingham Forest?
Det var ju Wolves
matchen. Det var Wolves, just det. Ja. När de vann med 1-0. Ja, men just det här med att liksom en sån grej kan ske, och han kan till och med, ja, men skratta bort det eller skoja bort det, att det liksom kommer inte påverka hans form, alltså hans nuvarande form på något sätt. Jag tycker verkligen att det syns att han mår bra igen, och Manchester United mår bra av det, för att till och med innan VM:et, när de ändå började få med sig resultaten som mot Tottenham och sådär, jag tyckte inte att den där fronttrion såg riktigt bra ut, utan det hängde mer på att de hade Christian Eriksen som, ja, gjorde några riktigt bra matcher där, och sen så Fernandes som ju alltid är, han är nästan alltid bra. Jag vet att han också frustrerar en del supportrar och så, men jag tycker att han håller en väldigt, väldigt hög nivå när han spelar. Så ihop med det, liksom Eriksen, Casemiro och nu att Rashford börjar se så fin ut, så ja, men de har någonting bra på gång, och jag tror att Ten Hag, han har börjat få det lite mer så som han vill ha det. Så att det visar väl också att även om han hade sin horribla period där inledningsvis på säsongen, så lönade det sig på något sätt att även ha förtroende för tränaren och ge honom tid på något sätt. Det verkar ju ha lyckats här i alla fall.
Kan ni tänka er att det faktiskt skulle börja fungera som på löpande band när de fick en av världens bästa defensiva mittfältare som nu är liksom varm i United-kläderna, börjar ta för sig i form, går omkring och dominerar mittfältet match efter match. Det är sanslöjande. Det var den där defensiva mittfältaren som vi tjatade om, som de faktiskt behövde. Det är sällan man har varit så spänd inför ett Manchester Derby senaste åren som det som kommer på lördag. För det blir väldigt kul att se vad det här United med den formen och det flowet de har kan göra mot det här City faktiskt.
Och då ska vi ju minnas att förra Manchester Derbyt var ju katastrofalt från Uniteds sida. Det var ju direkt pinsamt. Det var ju där när, ja, jag tänkte säga de tillresa supportarna, de hade inte åkt särskilt långt om de inte, ja, kommer från andra platser i landet, men ja, de lämnade ju till och med i förtid för att det var så bedrövligt. Men jag tror väl också att det är lite annat nu, eller jag räknar i alla fall med att man kommer se en helt annan inställning från deras sida.
Ja, där hade vi det. Nu tror jag inte att vi har glömt någon, va?
Nej.
Nej, vi fick med hela tabellen i ett ganska långt avsnitt blev det till slut. Vi blickar framåt då mot en mitt i veckan utan Premier League-fotboll. Vad är det här? Ska vi behöva vänta hela vägen till nästa helg?
Ja. Då är det faktiskt spansk supercup mitt i veckan.
Det är spansk supercup mitt i veckan, ja. Dessutom. Ja, men jag tror att det är några av de här. Efter en intensiv rivstart då på återstarten utav ligan som får slicka lite sår eller massera några ljumskar och komma tillbaka då om en vecka igen. Och det, vi gör detsamma härifrån för Sportbladets Premier League-podden tillbaka om en vecka igen och vi hörs då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.